Hej och hjärtligt välkommen till Bildradion efter ett nästan oanständigt långt sommaruppehåll. Men nu börjar vi igen. 10 nya avsnitt lovar jag tills vi utvärderar igen. Och det är ju bara att köra igång. Jag tänkte ännu mer renodla enkelheten kring Bildradion. Allting spelas in i ett enda svep utan klipp. Och därför blir det som det blir. Våga nu inte sitta och jämföra det här med jätteslicka radioproduktioner från stora produktionsbolag. Det här är barfota radio. Bokstavligen så sitter jag faktiskt barfota just nu. Idag ska det handla om saker och ting som fastnar i huvudet. Ni vet, med musik så fastnar ju ibland en del skräp och ställer sig på repeat i hjärnan. Det kan vara under ett dygn, det kan vara under flera dagar, det kan vara under hela veckan. Sådana saker som McDonald's jinglar till exempel eller dålig popmusik som bara maler på och man får inte ur dem ur skallen. Ser ni igen det där? För mig så är det likadant med vissa fotografier att ibland när jag läser morgontidningen, dricker mitt kaffe och käkar min för alla så ramlar jag på en bild som fastnar i huvudet och som dyker upp gång på gång på gång. De närmaste dagarna eller veckorna till och med. Senast den där hände mig så var det med osedvanligt stor kraft. Det var i Dagens Nyheters sportsektion som hade en bild på första sidan som är tagen av Joel Marklund. Och det här var i samband med DN-galan och den stora sprintfinalen där Bolt och Gay skulle göra upp om vem som skulle vinna loppet förmodar jag. Jag är ingen sportfanatiker. Och i den här bilden som jag ser på DNs sportomslag så ser jag två ömsinta män som kramar varandra och tittar bort i fjärran med en viss rädsla kanske, men en slags. De tittar in i framtiden och de känner att vi måste hålla ihop för att klara det här. Alltså det är med en viss förskräckelse som de tittar på det här resultatet. Och nu var det ju Gay som slog Bolt då, lite oväntat. Och den här bilden, de här två superidrottsmännen, de står och håller om varandra så innerligt. På löparbanan. Och bakom dem så är en stort hav av publik som mestadels jublar och applåderar. Men de två som precis har slutfört sitt lopp, de ser bara nästan rädda ut. Men inte riktigt rädda. Men det är som om de har insett någonting i situationen som publiken inte har en aning om. Och plötsligt så har fasaden fallit. Det här är ingen jubelbild på något sätt. Gay har ju precis vunnit det här loppet. Men han jublar inte. Han tänker på någonting helt annat. Ja, den här bilden dök då upp gång på gång på gång i mitt medvetande efter att jag sett den. Och den fick mig att börja tänka på sporten på ett annat sätt. Att nu var det dem mot oss. På något sätt, dessa två löpare som håller samman och ser en svår väg framför sig. Och så vi som står i publiken och bara jublar, vi fattar ingenting, vi bara kör på. Lite grann som den gråtande clownen eller någonting i den stilen. Plötsligt har fasaden bara fallit. Så jag blir väldigt gripen av den där. Joel Marklund som sagt har tagit den. Så jag känner inte till Joel så där jättebra. Han är sportfotograf. Sportfotografi är inte mitt bästa fält. Så jag började googla honom. Och då till min stora fan. Han har en blogg som heter aldrigstilla.blogspot.com. Och jag tänkte att jag skulle hitta bilden där också. Det är nämligen så att min fru knycklade ihop vår DN sportbilaga för att torka ett par skor som hade blivit blöta när vi hade varit ute och sportat i ösregnet. Men det är en lite annan historia. Hur som helst, jag förlorade min originalbild, så nu vill jag leta rätt på den på nätet. Och då hamnar jag på Joel Marklunds blogg, aldrigstilla.blogspot.com. I förväntan av att hitta lätt denna fantastiska sportbild som i mitt tycke höjer sig rejält över den ordinarie vanliga sportbilden, som bara bekräftar den syn som vi redan har på sport. Att man blir jätteglad när man vinner till exempel, och att man är stark om man sportar och allt sånt där. Mm. Men till min förvåning så säger jag att Joel Marklund har inte alls lagt ut det här mästerverket. Utan istället så skriver han så här. Jag citerar. 100-metersfinalen var givetvis galans höjdpunkt. Alla på plats räknade iskallt med att Usain Bolt skulle vinna. Det har han ju nämligen gjort hela tiden. Min kollega Björn Tilly stod rakt mot banan med atleterna springande emot sig. Medan jag ställde mig i kurvan direkt efter för att få en bra jubelbild. Jag tänkte nämligen tillbaka på OS-finalen i Peking för 2 år sedan, då Usain Bolt jublade rakt in i kameran, då jag stod i första kurvan efter målgången. Här skulle det bli en bra bild. Om det nu inte var så att Tyson Gay vann istället, han som inte jublar. Så, fortsätter Joel. Så jag besparar er faktiskt bilder från den dagen. Det får räcka med den här siluetten av Christian Olsson som hoppar 3 steg. Det var roligt att jobba på DN-galan igen, men det hade kunnat bli bättre bildmässigt. Slutcitat. Nej Joel, det hade inte kunnat bli bättre bildmässigt, inte ur mitt perspektiv. Nu förstår jag naturligtvis att Joel är ute efter någonting mycket konkret. Han vet ju vilken typ av bilder som säljer. Joel är anställd av bildbyrån i Hässleholm och lever på att sälja sportbilder. Men den här bilden som DN uppenbarligen gillade och som jag älskar la han inte upp på sin blogg. Och det där är så intressant. Varför vår bildbedömning är så otroligt olika. Det jag ser i bilden, det är ju ett budskap som går långt utöver det vanliga sportbudskapet. Någonting som handlar om helt andra villkor för elitidrottsmännen. Och jag börjar sätta igång tankar om vilken sorts relation de måste ha mellan tävlingarna. De måste ju träffa varandra hur mycket som helst. Utvecklas vänskap under de här träffarna? Eller utvecklas fiendskap? Eller hur ser det egentligen ut? Så jag får ett intresse för sportvärlden som jag normalt sett inte får genom fotografi. Så jag tänkte att vi skulle ringa upp Joel Marklund och prata lite grann med honom om den här bilden.
Joel?
Ja, hej Joel. Det är Göran Segholm här från Bildradion.
Ja, tjena, tjena.
Hej.
Hej.
Jo, jag har precis pratat med lyssnarna här om hur fantastisk jag tyckte att din bild av Bolt och Gay var.
Ja.
Och jag tänkte höra, men du la aldrig upp den där på din blogg. För det var inte riktigt vad du hade tänkt dig att fånga, eller hur?
Nej, precis. Jag hade ett litet annat fokus. Vi jobbade 2 fotografer på DN-galan den dagen, och min kollega Björn Tilly, han stod rakt fram mot sprintarna liksom, och fick målgången, och jag hade egentligen fokuserat på Usain Bolt eftersom jag förmodade att han skulle vinna, som han gjort de senaste 2 åren, flest antal tävlingar, och ställde mig egentligen i kurvan efter målgången för att få honom när han skulle jubla, var tanken. Jag hade sett honom jubla på samma sätt, eller på ett visst sätt under OS i Peking, och visste liksom att den positionen skulle vara bra. Men då blev det istället Tyson Gay som vann, och de bilder som jag tog från den kurvan var ju inte alls lika bra som jag hade tänkt.
Mm.
Det är så det blir ibland. Man förväntar sig en vinnare så blir en annan.
Ja, men ur mitt perspektiv så blev ju resultatet oerhört lyckat. Istället för en jubelbild så fick du en bild där du nästan möter det här resultatet båda två med en viss förskräckelse. Det ser ut som om de ska ut i krig eller...
Ja, jag tror nog Tyson Gay när han står där, han är nog ganska förvånad han också faktiskt. Nej, men jag tycker det är en speciell bild faktiskt. Det är ett speciellt uttryck framförallt hos båda två och en väldigt ovanlig pose. De har båda blicken, jag vet inte riktigt var någonstans de kollar, om de kollar mot en resultattavla eller vad det är, men på sättet de omfamnar på den också, väldigt, väldigt ovanligt. Något som i alla fall inte jag sett tidigare när de tävlat eller när några andra atleter heller tävlat.
Ja, nej, de är ju väldigt, väldigt nära fysiskt. Alltså det är ju de håller verkligen om varandra på ett tröstande sätt. Blev du förvånad när DNs sportredaktion valde att dra på den här bilden?
Ja, jag hade inte tänkt heller på bilden på det sättet. Det är ju det här en ganska så beskuren bild. Egentligen är det en bild i liggande format som visar betydligt mer. Och det är ju så när vi skickar ut bilder till våra kunder så går ju det väldigt, väldigt fort. Och jag såg i och för sig att det var ett väldigt speciellt uttryck, men jag blev förvånad dels över att de hade så att säga hittat blicken och valt det där med att beskära den liksom, och få fram det. Och det är nog kanske något sånt som jag inte hann reflektera över när den bilden skickades ut.
Tror du att allmänheten, du som fotograferar mestadels sport, där går det ju oerhört fort i bildurval och sådär.
Ja.
Tror du att det finns en risk i allmänhet att man ibland missar riktigt bra bilder som bryter mönstret därför att det ska gå så fort?
Ja, det gör det absolut. Speciellt som det går nu också mer och mer mot att vi skickar direkt från kamera. Ofta skulle jag säga faktiskt har jag bra koll på det jag skickar ut men det är vissa tillfällen då det går otroligt fort, då man kollar igenom kanske hundratals bilder på några få minuter och gör urval, skriver bildtext och redigerar. Det går oerhört snabbt och man tappar ibland fokus eftersom man direkt ska flytta vidare till nästa sak. Till exempel efter det här loppet, så nu kommer jag inte ihåg vad det kan ha varit, men då var det en annan gren som skulle bevakas. Så att man gör i det här fallet då, bevakar en gren och går direkt vidare till nästa. Och måste helt enkelt släppa det som var. Man kan inte tänka på det efteråt.
Ja, när man följer din blogg och andra sportfotografers bloggar så kan jag som inte... är så insatt i sportfotografins villkor får en känsla av att ni faktiskt idrottar också.
Ja, det kan vara lite så. Alltså det händer ju ganska ofta att man springer med eller i alla fall springer med 20 kilo utrustning. Jag kan säga att när jag bevakar friidrott så svettas jag något oerhört. det är väldigt jobbigt fysiskt, det är det. Många idrotter är väldigt jobbiga faktiskt fysiskt att fotografera. Till exempel alpint är väldigt svårt. Man har sig ner för en backe, intar en position och släpper med sig tunga utrustning. Och som det här fallet friidrott, det går väldigt snabbt. Det är grenar på varsin sida arenan. Man ska ta sig från ett hopp till ett annat. Egentligen ska man vara överallt hela tiden. Det är ju någonting såklart som är omöjligt, men man får försöka göra sina val och snabbt ta sig från plats till plats för att kunna bevaka så mycket som möjligt.
Och sen finns det väl nästan också ett tävlingsmoment er sportfotografer emellan?
Mm. Men absolut, speciellt vi som jobbar på bildbyråer, vi konkurrerar inte bara mot andra fotografer och bildbyråer utan också tidningarnas fotografer. Det ska finnas en anledning för tidningarna att ta in våra bilder. Och när det också blir sådana här internationella evenemang så tävlar vi inte bara mot svenska byråer och medier utan också internationella byråer. Till exempel Getty Images och AP och AFP Reuters. Så det är ett väldigt tävlingsmoment och jag gillar det. Jag går alltid in för att ha den bästa bilden. Jag är så pass mycket tävlingsmänniska så att om jag inte har, i alla fall från ett svenskt perspektiv, den bästa bilden, så då är jag helt klart väldigt missnöjd efter en dags jobb. Men det är kul. Jag tycker man ska ha någonting som en sporre så att man dels utvecklas men också gör ett bra jobb.
Det talas ju ibland om att det är svårt att förnya sportfotogenren därför att vi har vant oss vid en viss typ av actionbilder som dominerar ganska mycket. Har du någon tanke om det?
Ja, jag tror generellt sett tidningarna visar ganska mycket likartade bilder. Det är väldigt vanligt just med juvelbilder eller bilder från en specifik situation. Så till exempel fotbollsmatch och det är en stämpling eller det är något, ja, en situation som medier hakar upp sig på. Det blir väldigt likartat. Jag försöker däremot att alltid hitta en unik vinkel. Och man märker att vissa medier, exempel Dagens Nyheter faktiskt kan vara ganska bra på att snappa upp de vinklarna ibland, om det finns utrymme. Men det gäller ändå att vara snabbt ute med de bilderna, att inte dröja med dem för länge, för att om man dröjer för länge så åker de säkra korten in så att säga i tidningarna. Det är ändå en snäv deadline man hela tiden har att kämpa mot.
Sen har det väl också blivit så med tiden att ni fotograferar på flera ställen nästan samtidigt med fjärrstyrda kameror och liknande.
Ja, precis. Och där det är ju en väldig fördel att kunna erbjuda ett visst moment ur flera olika perspektiv. Jag kan ta som exempel nu på friidrotts-EM senast i Barcelona så hoppade Michel Tourneus kval. Och det visade sig att han hoppade bara ett hopp. Han klarade kvalgränsen och det blev inget mer. Och då hade jag turen att placera ut två stycken fjärrstyrda kameror. Så jag fick ju de två vinklarna plus då den kamera som jag höll. Så jag fick faktiskt tre olika bilder på honom från enbart ett hopp. Det är helt klart en jättefördel när det väl sitter. Samtidigt är det också med fjärrstyrda kameror att man aldrig någonsin kan räkna med dem. Det kan alltid hända någonting. Någon kan putta till den eller det kan av någon anledning bara bli så att de inte löser ut. Att kameran inte löses ut. Så det är en bonus varje gång. Det är lite grann i den här digitala tiden, lite grann som går tillbaka till analoga kameran med att man inte riktigt vet hur slutresultatet blir. Ibland blir det jättebra och ibland blir det väldigt ofta faktiskt blir det bara pannkaka.
Sportfoto verkar ju väldigt olikt reportagefoto på det sättet att det går så snabbt och det är så specifika, konkreta ögonblick som ska fångas.
Ja, det är väldigt dokumentärt ändå i det ändamålet att man dokumenterar någonting som händer. Jag gillar det liksom, det är ju nyhetsfoto, verkligen. Och sen är det såklart att det finns väldigt olika sätt att ta de här så att säga nyhetsbilderna på. Och det är också en viss tjusning att hitta den variationen.
Kan du se några trender inom sportfotografiet att det går i någon viss riktning?
Ja, jag tycker personligen att det har hänt väldigt mycket med sportfotografin de senaste 20 åren. Just i och med att vi använder oss av digitala kameror och det bättre autofokus så tas det bilder idag som var väldigt svåra eller faktiskt till och med omöjliga att ta tidigare. Jag kollar väldigt mycket på den internationella konkurrensen och det går väldigt mycket mot att leverera direkt. Det ska gå snabbt och att det ska täckas upp från väldigt många vinklar. Så just fjärrstyra kameror och en variation att man tar ja, mycket tajta bilder, men också bilder som visar mycket. Alltså ja, vidvinkelbilder som lättar upp. Det är svårt att säga. Jag tror sportfotografin har ju också gått framåt i och med att sporten har fått mer utrymme i tidningarna. Till exempel i Sverige så har vi ju Sportbladet i Aftonbladet, som inte fanns bara för en, om det är strax över 10 år sedan. Och i och med det så har ju sporten fått ett uppsving, eller sportbevakningen rättare sagt, i media fått ett uppsving. Och det är klart också att då behövs det ju tas, ja, fler bra bilder. Samtidigt är det också så att alla tidningar sparar ju, och man ser mer och mer internationella byråbilder i tidningarna. Men de fotografer som plåtar för internationella byråer, de är ju väldigt duktiga sportfotografer, men specialiserar sig mycket. Till exempel att Reuters har ett team som heter Action Images, och de fotograferna plåtar bara sport. Och samma på Getty Images, de har bara sportfotografer till exempel. Så att man, jag tror att man specialiserar sig väldigt mycket också inom sport. Att vissa fotografer plåtar mycket tennis eller fotboll. Man gör det man är bra på, och då kommer också de bästa bilderna.
Om man skulle vilja bli en riktigt duktig sportfotograf, vilka egenskaper tror du att man bäst behöver?
Oj, den var riktigt svår. Dels så är det underlättare helt klart att vara intresserad av sport. Det gör liksom, det underlättar mycket att såklart veta vad sporten går ut på och kunna detaljer. Vilket håll hoppar den här hopparen åt till exempel, eller hur går spelaren in i banan? Det är sådana små detaljer som kan göra en bra bild. Samtidigt, jag tror det är sådana saker som gör som är skillnad på toppnivå. Men jag tror helt enkelt att man sportfotografi handlar ju väldigt mycket om att förutse någonting som händer. Mm. Att vara där när det väl händer. Och det gäller inte att trycka snabbt eller att ta långa serier med bilder, utan det handlar snarare faktiskt om att förutse vad som händer. Så det gäller att sätta sig in i spelet och tänka att här kan hända någonting, och vara beredd och trycka lite grann innan det händer. Det är en svår fråga.
Det där är ju intressant. Man hör ju ibland att man säger att, men det är väl inte så svårt att tajma ögonblicket när man har kameror som tar 10 bilder i sekunden. Stämmer det? Är det bara att mata på så blir det bra? Nej, eller måste det tajmas?
Nej, utan jag tycker absolut man måste. Det är såklart att om man hela tiden trycker så till slut får man väl någonting. Men jag upplever att tajming är allting. Jag plåtar sport med kameror som tar 3 bilder i sekunden. Och där handlar det verkligen om tajming. Det gäller som sagt att kunna se detaljer i spelet och helt enkelt vara på alerten, vara fokuserad. Och sen är det såklart att i sport händer ju väldigt mycket oväntat. Och att man helt enkelt är fokuserad och håller lite... Jag gör ofta så att jag har vänster öga öppet när jag fotograferar. Och ser därför det som händer även runt om, så att säga, det kameran ser. Mm. Och vara kanske lite beredd på saker som händer som man inte ser då genom kameran. För ofta är det så att när man väl ser någonting genom kameran, då är det för sent.
Kunde du göra det medfött, eller har du tränat att ha båda ögonen med dig?
Det har jag nog tränat faktiskt. Jag vet att det är lite olika. Jag brukar se flera fotografer som använder den tekniken. Jag tror i och för sig att det finns många också väldigt duktiga fotografer som inte fotograferar på det sättet. De har vänster öga stängt, men det är svårt helt enkelt. Jag tror att man kan träna sig till väldigt mycket, men samtidigt måste man ju ha en viss talang, eller rättare sagt ett bildseende såklart, för att sportfotografi går snabbt. Och det gäller att kunna se bilden, kompositionen innan det händer. Och egentligen bara vara beredd.
Av alla sporter som du har plåtat, vad har varit mest utmanande att få bra bilder från?
Jag skulle faktiskt säga ishockey. Ishockey är svårt på det sättet att spelarna har mycket skydd på sig, de har hjälm. Väldigt få ansiktsuttryck om man jämför med andra sporter som fotboll eller friidrott till exempel. Där gäller det verkligen att försöka hitta nya vinklar. Rätt sagt olika vinklar. Det är, i Sverige skulle jag säga att det är väldigt svårt att fotografera ishockey på ett vettigt sätt. Det är lättare internationellt faktiskt. Där tänker man mer på värdet av bilden. I NHL till exempel har man helt annat synsätt på fotografer än vad man har här i Sverige.
Så att man har bättre fotoplatser och liknande? Eller?
Bättre fotoplatser, och man också har ett gehör för, ja, säg att jag kommer till exempel med en idé, det här vill jag fotografera, kan ni ge mig den accessen? Så går det ofta att lösa. Mm. Alltså, i Sverige är helt annat, så att här går man snarare mot att begränsa hur fotografer ska jobba. Det är en väldigt tråkig utveckling, men det är så det ser ut idag.
Finns det någon särskild organisation för er sportfotografer som lobbyar för sådana här saker?
Nej, internationellt så finns det någonting som heter AIPF. Men det är inte bara för sportfotografer, utan det är för reportrar och fotografer som jobbar med sport. Och ja, de lobbar för stora frågor som rör sportjournalistik. Men tyvärr så finns det inte någonting motsvarande i Sverige. Ingen förening, utan det är, jag försöker påverka så mycket jag kan, till exempel när jag möter tävlingsledare och folk som kan ta de här besluten. Mm. Jag pratar till exempel nu med DN-galans tävlingsgeneral en vecka innan tävlingen. Jag mötte dem i Barcelona på EM. Mm. Och framförde lite idéer liksom, hur vi ska kunna jobba. Jag vet att nu när man bygger arenor så försöker man ibland, har hand om byggandet av arenor, att man försöker kontakta byråer och media och frågar efter önskemål.
Ja.
Men tyvärr, det skulle nog faktiskt behövas någonting motsvarande PFK eller Svenska Fotografförbund, men som förstår sportfotografin. Det är ett svårt område och väldigt få utövare, så att säga. Det är väldigt få i Sverige som fotograferar sport på heltid.
Ja, så att det är en för lite tryck i påtryckningen att få till bättre.
Ja, jag tror det. Jag vet att vi försöker påverka så mycket vi kan. Vi förhandlar till exempel med hockeyligan när det gäller elitseriehockeyn till exempel. Men det är svårt. Det är, tyvärr, bildens betydelse är varierande beroende på vilken sport det är faktiskt. Och vad för tradition man har. Det är inte, i USA har bilden en betydligt större tradition inom sporten.
Tack så jättemycket Joel, för det var jättekul att prata med dig.
Ja.
Jag hoppas jag skulle kunna följa med dig ut och plåta sport någon gång.
Men det är inte omöjligt.
Ja, det låter jättespännande.
Bara
hänga på. Så tack så jättemycket och grattis till den här fantastiska bilden, som jag också måste säga att den blir ännu bättre i det fulla formatet.
Ja, men tack så mycket. Det är kul att, som sagt, att när man inte upptäcker någonting själv, att det lyfts fram senare. Jag får upptäcka någonting själv, så i efterhand.
Precis. Okej, tack så jättemycket och lycka till med lobbyingen.
Ja, tack så mycket.
Ja, hej.